Och härligt med lille Charlie, att han får förgylla vår gemenskap här med sin närvaro. Och även du, ni föräldrar också, härligt. Jag får låta på mig de här, om jag ska se. Vi lyssnade faktiskt på Karl-Erik Salberg här i morse. Och han sa så här: det är en bonus att vara kristen. Han var så tacksam över nåden att ha fått ta emot Jesus som sin herre. Den som kanske inte vet vem Karl-Erik Salberg är, fast de flesta gör kanske det. Han är präst i Svenska kyrkan. Han har många olika titlar. Professor är han, missionär. Han är nere i Tanzania nu. Och de frågar just om det, hur det kan kännas och liksom göra sig så pass liten fast man i mänskliga ögon har så mycket att skryta med. Och då sa han, det är det som är hemligheten, att man inser att man inte ska eller har så mycket att skryta med i förhållande till den nåd som vi har fått. Jag satt som rubrik på det här, ta det heliga på allvar. Matteus 7 och 6. Det står så här: ge inte det som är heligt åt hundarna. De kommer att vända sig om och slita er i stycken. Och kasta inte pärlor åt svinen. De kommer att trampa på dem. Ni vet ju att jag har liksom inte valt det här bibelstället, utan vi går igenom Bergspredikan, och nu har vi kommit fram till den versen. Så den ligger till grund, och då kallar jag det alltså för ta det heliga på allvar. Det är en enkel levnadsregel som Jesus gav oss. Det var ju han som sa det här. Hundarna i Bibelns bildspråk, det var ett uttryck för någonting undermåligt. Jag tycker att hundar är jättefina och jag älskar hundar. Men på den tiden så hade man det här uttrycket, och det var ju väldigt mycket därför att det fanns många herdars hundar som var lite, sprang lite överallt och nafsade åt sig det de kunde och var lite grann i vägen. Jag tror att det kanske kommer ifrån det. Svinen också, de var orena, och Jesus varnar för att kasta pärlor för svinen. Alltså bjuda det heliga åt det ovärdiga. Pärlor talar man ofta om i Nya testamentet som någonting dyrbart. Jesus liknade himmelriket vid en pärla. Ni vet, det var ju en köpman som sökte efter en pärla och fann den och sålde allt vad han hade för att kunna köpa den pärlan, ha den pärlan. Det står i Matteus. Och det nya Jerusalems portar kommer också bestå av pärlor. Vad Jesus menade med det här bibelstället har The Message tolkat så här. Alltså det är ju en bibelöversättning. Eller parafras säger en del. Var inte vanvördiga med det heliga. Skämt och enfald ger ingen ära till Gud. Reducera inte det heliga mysteriet till slagord. När du försöker vara relevant blir du bara överdrivet tillmötesgående och inbjuder till förakt för det heliga. Många gånger så försöker vi att ta evangeliet i försvar. Och vi kanske behöver tänka oss för lite om vi gör det. Idag finns det en ofattbar kuslig nonchalans i vissa kretsar mot allt som har med vår levande Gud att göra. Hans rike, vår tro på honom. Man anser sig kunna skända hejdlöst allt som är heligt. Att det ska gå att skämta om allt och göra spe av allt. Det kommer att ha ett mycket högt pris för den som gör det och som inte vaknar upp i tid. Jesus varnar här i det här stället för slapphet, efterlåtenhet, försök att övertyga med mänskliga medel, med mänskliga tankegångar. Det gäller att vi själva lever i Guds nåd under blodets beskydd och kan visa på att Guds nåd också finns där till för andra som vill ödmjuka sig under ordet. Det är inte så att vi behöver försvara Gud. Han försvarar sig själv. Det vi ska göra det är att vara stolta på ett positivt sätt över att vi tillhör honom. När du är det, när du känner att det är fantastiskt att få vara Guds barn, så smittar det av sig och det ger också en respekt även för dem som inte tror. Och det är det som vi behöver göra. Gud, om någon inte vill glädja sig över den här nåden och över det som är hederligt, så ska vi inte försöka att diskutera fram en förändring utav den andres ståndpunkt. Utan det är Guds ande som övertygar om synd och rättfärdighet och dom, som det står. Det är hans jobb, inte vårt. Vårat jobb det är, som jag sa, att vara fantastiskt glada och stolta över att vi får tillhöra Herren av nåd. Vi pratar ofta om det, jag och Eugen. Tänk att vi fick nåd att säga ja. Tänk att vi fick nåd att säga ja. Och jag tror att vi kan känna det allihopa. Tänk att vi fick nåd att säga ja till detta fantastiska erbjudande. Det är fantastiskt underbart. Vi ska vittna om det som vi har sett och hört och varit med om och upplevt. Det är vårt jobb. Så vi ska berätta om hur det här har varit för oss. Hur ser jag på det? Hur tolkar jag ordet? Hur har jag upplevt det? Det ska du och jag göra. I Jobb 5:9 så står det: han gör under långt större än någon kan fatta och fler än någon kan räkna. Nu, Bibeln. Jag har satt 3 punkter. Kommunicera det glada budskapet. Jesus samtal med Nikodemus. Och Jesus samtal med Desina. Sen har jag en liten, vi kan kalla det en fjärde punkt. Ett samtal med dem som stod utanför. Och då ska vi titta lite grann på läsa Bibeln när det gäller kvinnan vid brunnen. Bara så ni vet lite vad vi ska titta på. Kommunicera. Vi ska ju kommunicera, vad ska berätta om det här glada budskapet. En undervisning om Guds rike måste ges i överensstämmelse med den andliga fattningsförmåga som den personen har, som vi talar till, som åhöraren har. Om vi talar med någon som inte har fått sina andliga ögon öppnade, alltså som inte har överlåtit sig till Jesus, så behöver vi begränsa våra utläggningar till sånt som såna erfarenheter vi har av livet med Herren och som kan uppfattas av en som ännu inte är pånyttfödd av Guds ande. Och när vi berättar om vad vi har varit med om eller på andra sätt har erfarit, så kan ingen egentligen frågasätta det. Det är min subjektiva upplevelse. Utan om du påstår att du har en uppfattning, så får den du talar med acceptera det som sin syn, som din syn på saken, och som den sen kan ställa mot sin egen åsikt eller upplevelse. Man kan inte nå Gud med sitt förstånd. Gemenskap med Gud får man genom att i ödmjukhet ta emot Jesus som sin frälsare. Då får man syndernas förlåtelse och ett nytt evigt liv. Det är den fantastiska gåvan. Så vi ska inte argumentera med mänskliga medel. Vi ska vittna om det Gud har gjort i våra liv när vi kommunicerar det glada budskapet. Då tar vi Jesus samtal med Nikodemus. Han kom på natten, eller kvällen, står det. Vi vet inte varför han kom på kvällen. om han var lite orolig för att andra skulle se honom eller om han bara var upptagen så att han inte hade tid och gå vid någon annan tidpunkt, det vet inte vi. Vi bara kan spekulera om sånt. Men en sak vet vi, och det förstår vi, att han var väldigt intresserad av att höra vad Jesus svarade eller berättade om på de frågor han hade. Och han, i Johannes 3:3 så står det, Jesus svarar: ja, sannerligen säger jag dig, den som inte föds på nytt får aldrig se Guds rike. Han fortsätter i vers 5 och 6. Ja, sannerligen säger jag dig, den som inte blir född av vatten och ande får överhuvudtaget inte komma in i Guds rike. Det som föds på mänskligt sätt är mänskligt, men det som föds av anden är andligt. Och då vet vi ju att Nikodemus hade väldiga undringar över det här. Kan man födas på nytt? Genom sin mamma, komma in i mammans sköte och födas på nytt? Eller hur menar du? Han förstod ingenting. Så Jesus säger till honom: men du som är lärare i ordet, Toran, som var på den tiden då, Gamla testamentet, förstår inte du det? Och sen ger han en förklaring att det är anden som föder på nytt. Vi föds inte fysiskt, själsligt på nytt. Vi föds andligt på nytt när vi tar emot Jesus. Det här budskapet ska vi inte göra så krångligt, därför det är fantastiskt enkelt. Det räcker att en människa vill och säger: Jesus, jag vill ta emot din gåva, evigt liv. Förlåt mig mina synder, ta emot mig. Jag vill tillhöra dig. Så är alla synder förlåtna. Den som är uppriktig i det här får alla sina synder förlåtna och får uppleva ögon öppnade, andliga ögon öppnade, och en syn på ordet som inte var möjlig innan, eftersom det är anden som gör ordet levande. Om du bara läser Bibeln för att ha läst den, precis som vilken annan bok som helst, så är det inte säkert att du upplever så mycket. Men om du läser med ett öppet hjärta och längtar efter att förstå, så inbjuder du Guds ande att ge ljus över det som står skrivet, så att du kan förstå. För att det är inte med mänskliga, vetenskapliga eller andra metoder som vi kan komma på det här. Utan vi måste ha öppet sinne och förstå att Gud är så mycket större än en mänsklig vetenskap. Fadern älskar sonen och har gett honom makt över allting, står det i Johannes 3, 35-36. Den som tror på sonen har evigt liv, men den som vägrar lyda sonen ska inte se livet utan bli kvar under Guds dom. Det är det här valet alltså som avgör om vi blir friade den dagen vi alla kommer att stå inför Gud. Har du tagit emot Jesus kan du vara helt lugn. Du är ren. Ren genom hans blod, genom hans seger på Golgata. Han tog all straff på sig. Vad du än kan ha gjort så tar han det på sig. Det handlar bara om en ödmjuk bön eller ett tilltal till Jesus om: förlåt mig, rena mig. Fadern älskar sonen måttlöst. Han skänkte honom allting för att han skulle ge det vidare. En presentutdelning som heter duga, alltså en påkostad fördelning av gåvor. Och så får också den som tar emot sonen och litar på honom det i precis allt. Hans goda, ett liv utan brist eller slut. Det här är The Message, med lite tillägg av mina egna tankar. Livet komplett och för evigt. Men den som avvisar och misstror sonen får inget ljus och ser inte livet. Och det är också varför den som undviker och misstror sonen är i mörkret och inte ser livet. För honom är Gud mörker. Att allt han upplever av Gud är mörker. och ett hotfullt mörker dessutom, om man inte tar emot den hjälp vi kan få genom den heliga ande. Jesus samtalade också med de sina lärjungarna och vi, med andra ord, också då. Det är inte vår sak att övertyga människor, som sagt, om Guds existens och evangeliets sanning. För det är den heliga andes uppgift. Vår uppgift är att vittna om vad vi har varit med om. Jag tjatar lite om det, men jag vill betona det. Därför att du ska veta det, att när du berättar om det som du har varit med om, så bekräftar den heliga ande det också i den som lyssnar. Den känner att det här är faktiskt på riktigt och det här är något som jag gärna skulle vilja ha. I Johannes 15, 26 så står det: men när hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande, som kommer från fadern, ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, för ni har varit med mig från början. Och det var ju lärjungarna då. Men det gäller ju samma sak för lärjungarna hela vägen. Så bad Jesus också när han bad i Johannes 15. Och i 16 kapitlet står det: och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Det är det som är synd. Att inte tro på Jesus. Rättfärdighet: jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Och dom: den här världens härskare är dömd. Den här världens härskare, Satan, är dömd. Och så även alla som inte tagit emot den räddningen som Gud har erbjudit genom sin son Jesus Kristus. Jag tror att varje människa får ett tillfälle i livet då man förnimmer att här måste jag ta ställning. Och jag kommer ihåg, ni får ursäkta mig om jag har berättat det förut, men det finns säkert en del som inte har hört det. När jag fick ett litet kort av en elev. Hon hade klistrat ett fint bokmärke på framsidan. Och så sa hon: du ska vända på det också, sa hon. Så vände jag, så stod det: Jesus kommer snart. Och jag var starkt engagerad i Svenska kyrkan. Jag var scoutledare, jag var söndagsskollärare, jag var med i... Nej, jag hade inte blivit med i kören än, men jag ville gärna. Men jag hade inte mött Jesus på det sättet, så att jag fått chansen att överlämna mitt liv i hans hand. Då, i det ögonblicket, så förstår jag ju efteråt då att det var Guds ande som talade till mig. För jag förnam en röst som sa: om Jesus kommer nu så får du inte följa med. Och det där tog jag. Jag bara kände, det fanns ingen diskussion. Det var sanningen. Så det hjälpte inte att jag var intresserad av evangelium. Jag var intresserad av att göra någonting för Gud. Utan jag måste själv ta ställning. Så jag gick hem och så bad jag. Och frågade hur jag skulle göra. Och sen en dag när jag stod och diskade, så hade vi ett stort panoramafönster framför diskbänken. Och jag tittade upp och det var mörkt, så att det var stjärnorna gnistrade. Det var vinter, så man såg också hur snön gnistrade. Var otroligt vackert. Och så kom jag ihåg det här bibelstället som där det står att jag går bort för att bereda er rum. Och då så sa jag: Jesus, om du finns, sa jag först. Men så rättade jag mig själv och sa: nej, men du finns ju. Förlåt, gör ett rum åt mig också, sa jag. I det ögonblicket flyttade Jesus in i mitt hjärta. Och det är en stund som jag tackar Gud för. Och kommer att tacka Gud för hela mitt liv. Sen fick jag visa det offentligt för andra genom att tala om att jag hade överlämnat mig till honom och så. Men det är så viktigt, de här ögonblicken som Gud ger oss, då vi förnimmer och förstår att det här, här måste jag fatta ett beslut. Här måste jag ta ställning. Lycklig är den. Bonus för den som säger ja till honom. Vi gör bäst i att ta på fullaste allvar det här om vi längtar efter ett evigt liv i Guds rike tillsammans med Fadern, Sonen, Jesus, den helige Ande. Nicke Gamble, ni vet han som, vi har ju en alfakurs här nu på gång. Och Nicke Gamble är ju den som startade Alfa i England och sen har det spritt sig ut över hela världen kan vi säga. Och till väldigt många olika evangeliska kyrkor, inte bara evangeliska utan även katolska kyrkor. Och han i Bible in One Year, det är en sån här app som man kan läsa Bibeln på. Där har han skrivit så här en gång vid ett tillfälle. Vi behöver inte bara vara vaksamma över våra handlingar utan också våra tankar, attityder, motiv och fantasi. Mitt ibland korruption och ondska så är det möjligt att vara annorlunda och göra en skillnad. Enoch och Noa är två exempel på de som inte gick med folkmassan men vandrade med Gud. Med Nya testamentet som lins så ser vi att Noas ark är en bild av att döpas till Kristus. Det som var i arken var säkra och de som är i Kristus är säkra. Gud välsignade Noa och hans söner och han sa: ha framgång, reproducera er, fyll jorden. Ja, Jesus han samtalar också med dem som stod utanför. Och nu ska vi göra en liten, det är ingen dramatisering egentligen, utan det är bara ett sätt att läsa Bibeln på. Men vi vill göra det lite mer åskådligt. Har inte övat någonting utan det är helt spontant. Och du ska ha den. Det här är alltså om kvinnan vid brunnen, vid Sykarsbrunn. Nej, jag skulle hämta den.
Ja. Ja, vi hade ju inte övat.
Nej, men du ska gå. Nej, först berättar den då. Nej, men alltså du sätter dig där.
Han, Jesus, kom till Sykar, en samarisk by, intill den åker som Jakob hade gett sin son Josef. Jakobs brunn var fortfarande i bruk. Jesus var trött efter vandringen och satte sig vid brunnen. Det var mitt på dagen. En kvinna, en samarier, kom för att hämta vatten och Jesus bad om lite att dricka. Lärjungarna hade gått in till byn för att köpa mat. Den samariska kvinnan tittade förvånat på honom.
Ska du, en jude, be mig, en samarier, om något att dricka?
På den tiden ville judarna inte ha några, på några villkorsvis ha med samarier att göra.
Om du visste hur mycket Gud ville ge dig och vem jag är, då skulle du be mig om att dricka. Och jag skulle ge dig friskt levande vatten.
Du har ju inte ens en hink. Och det är en djup brunn. Var ska du få ditt levande vatten ifrån? Är du för mer än vår anfader Jakob som grävde den här brunnen och drack ur den med barn och boskap och allt och gav den i arv?
Alla som dricker vattnet blir törstiga igen. Men den som dricker mitt vatten blir aldrig törstig igen. Aldrig mer. Vattnet jag ger blir till en springbrunn inom honom där evigt liv väller upp.
Ge mig det vattnet så jag slipper bli törstig och gå hit till brunnen hela tiden.
Gå och hämta din man och kom tillbaka med honom.
Jag är inte gift.
Nej, så kan man ju uttrycka det. Jag är inte gift. 5 gånger har du varit gift och mannen du lever med nu är du inte gift med. Så nog talar du sanning alltid.
Du måste ju vara profet. Förklara i så fall för mig. Våra förfäder tillbad Gud här på berget. Men ni judar tycker inte att någon annanstans än Jerusalem duger, eller hur?
Tro mig kvinna, du kommer en tid när ni samarier varken kommer att tillbe fadern på detta berg eller i Jerusalem. Ni famlar i mörkret och tillber i blindo. Vi judar ser klart och det ligger i öppen dag vem vi tillber. Guds räddningsaktion blir tillgänglig genom judarna. Men snart, ja redan nu, spelar det ingen roll vad som kallas eller vad man tillber. Det är hur idag man är och hur man lever som räknas för Gud. Det måste ingå i tillbedjan och ens ande strävar efter sanningen. Det är sådana människor fadern letar efter. Dem som helt enkelt är sig själva när de tillber honom. Gud är ren existens, ande. När man tillber honom måste det komma ur själva ens egen existens, ens egen ande, ens eget jag. Det måste vara kärlek.
Jag vet inget om det. Det enda jag vet är att Messias ska komma och när han gör det då får vi veta allting.
Det är jag. Du behöver inte vänta eller leta längre.
I samma ögonblick kom lärjungarna tillbaka. De blev helt ställda. De kunde inte tro att deras mästare satt och pratade med en sådan kvinna. Ingen sa vad han tänkte, men de syntes på dem. Kvinnan förstod det och gick sin väg, men i brådskan glömde hon vattenkrukan. När hon kom tillbaka till byn började hon berätta.
Får ni se en som visste allt jag gjort? Han kände mig bättre än jag gjorde själv. Kan det vara Messias?
Och byborna gick för att se efter själva. Många av de samariska byborna blev anhängare till Jesus tack vare att kvinnan berättade att han visste allt som hon hade gjort och kände henne bättre än hon gjorde själv. De bad honom stanna och i 2 dagar stannade Jesus och många fler la sina liv i hans händer när de hörde honom tala. De sa till kvinnan: nu behöver vi inte gå efter vad du har sagt längre. Nu har vi hört honom med egna öron och förstått att han är den som ska rädda världen.
Amen. Tack och lov. Ni får ju ha fantasi och tänka er hur det här gick till på riktigt. Men det är fantastiskt vilket möte som denna kvinna får med sanningen. Och jag tycker det här är så starkt. Det är hur man är och hur man lever som räknas för Gud. Det måste ingå i tillbedjan att ens ande strävar efter sanningen. Det är sådana människor fadern letar efter. De som helt enkelt är sig själva när de tillber honom. Vi bara är oss själva. Precis som vi är när vi tillber honom. När man tillber honom måste det komma ur ens egen existens, ens egen ande, ens eget jag. Det måste vara i kärlek och längtan efter en förändring. Egentligen är det så här. Den där längtan som Gud har lagt ner hos alla människor, den tar sig väldigt olika uttryck. Och alla som inte har funnit Jesus letar honom på sitt sätt. En del söker i sprit, en del söker i droger, en del söker i avgudar, en del söker i tillfredsställelse på andra sätt. Men den där tomheten kommer att finnas kvar tills vi har tagit det här steget och fattat beslutet att tillhöra honom. Det är då först som vi känner att nu blir vi fyllda utav det som vi verkligen har längtat efter. Så därför är det här steget så kolossalt viktigt. Och så viktigt att vi också talar om för omvärlden att det faktiskt behövs det. Det behövs inte att vi anstränger oss och gör en massa goda gärningar. Även om vi kommer att göra det när vi tillhör Herren. Då blir det en frukt av det anden verkar i våra liv. Men när vi själva anstränger oss för att göra det så är det död. Det är inte liv, utan det är när vi levande i anden drivs utav Guds ande att göra goda saker. Det är det som Bibeln talar om när de talar om goda gärningar. Det här steget kan man aldrig hoppa över. Man måste alltid ta det steget. Det är ett beslut som alla behöver fatta. Och jag hoppas innerligt att så många som möjligt här i riksdag fattar det beslutet. Vi tror att vi kommer att få se många, många fler som förstår hur viktigt det är att säga ja till Jesus. Liksom många av hans representanter som helst angriper allt heligt, så vet fienden att ifrågasätta Guds allmakt och riktigheten av hans ord, precis som han gjorde i paradiset när han frestade Eva. Så att han påstår motsatsen till det Gud säger, skulle då Gud ha sagt. Ni kommer visst inte att dö, påstår han. Han har samma taktik idag, så vi behöver vara på vår vakt. När vi är utsatta för attacker från mörkrets makter, så behöver vi lära oss att vända oss mot Jesus. Och han hjälper oss att förstå situationen och låter oss vara ledda av Guds ande. Och under hans blod så är vi oövervinnliga för fienden. Problemen kommer när vi lyssnar till fiendens falska budskap som om de vore sanna. För din egen skull, ifrågasätt aldrig Guds allmakt och kärlek. Vi kan mycket väl fråga honom varför han tillåter vissa saker att hända. Men det är inte allt vi kommer att förstå. Och det får vi ödmjukt inse och acceptera. Tryggheten ligger i vår nära relation till honom, som har allt i sin hand, och han förändras aldrig. Han är den han har sagt att han är genom alla tider. Och han vacklar aldrig, han sviker aldrig. Med honom kan du vara trygg i alla situationer. Vi kan gärna be så här: Herre, hjälp mig att vara rättfärdig och ren i mina tankar, ord och handlingar. Och gå med dig i en nära relation. Hjälp mig att göra allt du säger att jag ska göra, till exempel. I Johannes så står det: här i världen kommer ni att möta bedrövelser. Men var vid gott mod, jag har besegrat världen. Corrie Ten Boom, hon som satt i koncentrationsläger, hon skriver så här, eller säger så här: oro tömmer inte morgondagen på sorg, men den tömmer denna dag på styrka. Oro tömmer inte morgondagen på sorg, men den tömmer denna dag på styrka. Oro kan vi uppleva, men det är då vi också ska vända oss mot Herren. Gå alltid till Jesus när du känner oro och överlämna det du oroar dig för. Och för att avsluta så kan jag läsa hur det står i The Message precis när det gäller just den här versen. Ta det heliga på allvar. Gud blir inte ärad av att du tramsar och flamsar. Töm inte de heliga mysterierna på innehåll. Om någon annan inte kan ta dem på allvar, så blir det inte bättre av att du sänker dig till samma nivå. Det är som att lämna kvitto på hur värdelöst det heliga är och inbjuder till förakt för allt heligt. Det är Eugene Petersons översättning. Igår så tittade jag på han är död nu, David Wilkerson. Han var här 2005 i Sverige, Pingstkyrkan i Stockholm, och hade en predikan som få ska glömma. Jag hade lyssnat på den, men det var tydligen bara delar ur predikan. Så nu hörde jag från början till slut, eller såg också. Och jag blev riktigt... För han talar just om apatin som har vilat över församlingen. Församlingarna, alla evangeliska kyrkor i Sverige. och i Norden, sa han också. Och jag kände stor nöd över det här. Men sen förstod jag samtidigt att det har hänt saker sedan 2005. Det är många som har blivit väckta. Och det är många som har börjat be. Vi har Sverigebönen, vi har många andra satsningar. Där man verkligen på allvar ropar till Gud. För att människor ska få möjlighet att förstå det här budskapet som vi har pratat om här på morgon. Och då sa Herren till mig så här. Och jag känner att jag vill dela med er. För det gäller även er. Stor nöd har kommit över din själ. Du längtar efter väckelse och frihet i anden. Du känner nöd för den situation som Sverige befinner sig i. Och därmed också Guds folk i Sverige. Du längtar efter min kraft i verksamhet. Du vill se människor frälsta och förvandlade i grunden. Att jag på nytt reser upp och upprättar mitt folk till att återuppta kallelsen som denna nation har fått av mig. Att gå ut med mitt kraftfulla och förvandlande budskap i hela världen. Jag har rört vid enskilda unga människor och de verkar i min kraft i Sverige och utöver denna nationsgränser. Vi har ju till exempel det möte som vi hade här med, vad heter det, Det finns hopp. Där har vi Sebastian Staxet. Han är en av dessa unga människor som har trampat i botten och fått avstampa och förvandlat sitt liv helt och fullt. Och sen har vi även andra som, jag har läst om andra som har en fantastisk tjänst för Gud. Både i Sverige och utanför Sverige. Peter till exempel, han heter efternamn. Peter Ahlman heter han det. Carina, det vet du. Ja, till exempel. Men nu säger Herren så här. Nu kan man tala om enskilda människor. Men jag kommer att kalla skaror av människor till omvändelse och tjänst. Det höll på att bli för sent. Men några av mina barn vaknade och ropade ivrigt till mig om förlåtelse och förbarmande. Jag kommer att låta detta rop eka ut över hela landet och sedan ut över hela världen. Många av mina barn är starkt medvetna om att tiden är knapp och att det gäller att verka medan dagen varar. Det behövs inte många för att förändra allt och be om att ljuset åter ska tändas i otrons mörker. Den hälsningen vill jag lämna tillsammans med två bibelord. Job 1 och 5. Ljuset lyser i mörkret. Nej, Johannes 1 och 5. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och Johannes 2 och 8. Mörkret försvinner och det sanna ljuset lyser redan. Detta kraftfulla budskap har vi fått oss anförtrott av nåd. Och jag vet att Herren vill att vi tända av honom ska gå ut till människor och berätta om att det finns hopp. Vi ber. Herre, vi tackar dig för att du är så kärleksfull. Vi tackar dig, Herre, för att du aldrig lämnar oss övergivna. Och även om vi gör dumheter så rättas det till när vi kommer till dig. Herre, jag tackar dig för alla de som sitter här och har tagit emot dig. Och jag ber också att om det är någon som inte har tagit emot dig ska få göra det. Och ta steget fullt ut och få bara uppleva din kraft och din härlighet över sitt liv, din välsignelse. Tack Jesus att du också låter detta budskap eka ut över hela världen ifrån denna nation. Tack för att du aldrig återtar dina gåvor och din kallelse. Tack för att du aldrig glömmer att Sverige ska vara ett missionerande land. Jag prisar och tackar dig för det. Och jag tackar dig för alla våra syskon runt om i detta land och även utöver vårt lands gränser som ber för Sverige och den uppgiften. Jesus, jag tackar och prisar dig. I Jesu namn.